känns missvisande. Ganska så grovt missvisande.
Göteborgs kex, Farlig Rågrut och Mariestads öl. En känsla av lokalproducerat, men stämmer det? Miljögifter i ekologiska ägg. Och så om de tekniska prylarna som snart slutar att fungera, men som ändå säljs i butik. Jag heter Anna Oskarius. Välkomna till Plånboken. Att handla lokalt och svenskproducerat, det är något som många gärna gör. Inte minst när det gäller mat och dryck. Och det här ser livsmedelsföretagen ofta till att utnyttja i sin marknadsföring genom att lyfta fram svenska ortsnamn i varumärkena. Men var tillverkas egentligen kända produkter som Mariestads öl, Kalix löjrom och Farlig Rågrut? Och får man ge sken av att mat eller dryck kommer varifrån som helst? En som har reagerat på det här är Ingela från Skåne.
När man hade barnen hemma, då är de ju utfrydna sedan länge. Men de tycker ju om ballerinakex. Man kommer alltid hem med två nya ballerinakexrullar. Ja, även rån och digestivo och allt möjligt som de hade då.
Ingela berättar om sin långa relation till de välkända varumärkena från Göteborgskex. Och hon har alltid tagit för givet att de också tillverkas i Göteborgsområdet.
Att de har ett svenskt företag, ja, jag tycker det är jätteviktigt just det här att det produceras i Sverige. För vi behöver ju jobb här.
Men en dag när hon var på affären hittade hon inte en av sina favoritprodukter och började då leta på nätet efter en mailadress till företaget. Då upptäckte hon att bakverken från Göteborgskex inte alls tillverkas där, utan i Riga i Lettland.
Och jag tänkte, vad är detta? Jag hade ju inte hört någonting om det. Jag tyckte det, jag blev så utanförat irriterad. Men jag tycker man blir ju grundlurad.
Den norska koncernen Orkla som äger Göteborgskex stängde fabriken i Kungälv utanför Göteborg för ett par år sedan och flyttade produktionen utomlands. Men den snirkliga loggan med stadens namn, den behöll de.
Ja, det är ju lite falsk marknadsföring tycker jag ju liksom.
Ingela köper helst svenska varor för att gynna jobben, miljön och självförsörjandet. Och därför tycker hon det är problematiskt när varor som tillverkas utomlands skyltar med svenska ortsnamn.
Hur många känner till det här tror du, om de går och plockar kex i butikerna?
Vi tar med oss Ingelas fråga till en helt annan del av landet, nämligen Falun. Och så här reagerar några av dem vi träffar på Stora torget när de får höra var kexen tillverkas.
Va? Oj, ja. Det känns lite som att man blir lurad kanske.
Ja, det ser du. Ja, okej.
Men säg att det är Göteborg nu då.
Det är Riga i Lettland.
Attans. Ja, okej. Ja, det var tråkigt det här.
Ingen av faluborna, Ludvig och Jonathan, Ingegärd eller Petter hade hört talas om flytten. Och Göteborgskex är ju långt ifrån det enda varumärket som marknadsförs med ett ortsnamn. Så jag visar upp några andra produkter för att höra var faluborna tror att de kommer ifrån. Och vi börjar med några öl.
Åh, det är Norrlands guld. Ja, men jag får väl säga att det är från Norrland någonstans.
Nästa bild är på Mariestads export. På den guldiga burken står det Mariestads bryggeri AB och att det är bryggt sedan 1848.
Ja, men de är väl från Mariestad, de tillverkas väl där?
Och den sista ölen är en Melleruds utmärkta pilsner. På burken syns en gammal svartvit bild av ett ånglok utanför ortens tågstation.
Åh, det där känns som det mest svenska av alla.
Ja, men det där känns ju ändå som en bryggeri liksom. Något man skulle kunna köpa på typ, ja men nere vid gamla brandstation i Mellerud.
Ja, Mellerud, Sverige.
Oj, Melleruds pilsner, ja. Ingen aning. Jag gissar Stockholm på den.
Mellerud, ja det måste ju vara i Mellerud tillverkas där. Utmärka pilsner, det antar jag. Det har jag aldrig druckit av Melleruds pilsner, nej.
Då hade vi ju Melleruds och så hade vi Mariestads export. Ja. 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 Och Norrlands guld. Ja. De är faktiskt gjorda i Grängesberg här i södra Dalarna.
Ja, där har de ju en stor... Ja, okej. Okay. Jaha.
Ja, det är Spendrup som gör allihopa.
Det spänner upp. Jaha. Ja.
Gränges såklart, den där lökstaden. Ja, ursäkta, ingen shots fired här.
Norrlands guld bryggdes till en början i Sollefteå, som till skillnad från Grängesberg faktiskt ligger i Norrland. När det gäller Mariestad som Ellerud så har det visserligen legat bryggerier på båda orterna, men de är borta sedan länge. Det i Mariestad lades ner av Spendrup själva 1972 efter att de köpt upp det några år tidigare. Så de nuvarande produkterna är varumärken som skapats av Spendrups långt senare och har egentligen ingenting med städerna på loggan att göra.
Här är då en falukorv, svensk falukorv vi kollar på här av märket Skam.
Vi går vidare till ett av Sveriges mest kända livsmedel. Falukorven som har anor från gruvbrytningen på 1600-talet.
Det är ju garanterat inte från Falun. Det är ju någon storstad, tänker jag. Eller någon, fan.
Ja, inte Falun i alla fall. Det vet jag. Det var svårt det här.
Precis som faluborna är inne på så kommer korven inte från stan, utan just den här är tillverkad i Linköping. Det görs faktiskt inte någon falukorv alls i Falun längre, sedan ett lokalt charkuteri lade ner för ett par år sedan. Falukorven har ett skydd som innebär att det måste innehålla vissa ingredienser för att få kallas falukorv. Men däremot är det fritt fram att tillverka den i Linköping, Polen eller någon annanstans i EU. Men det finns också geografiska skydd inom unionen som innebär att vissa produkter med ortsnamn måste tillverkas i trakten. Och det kommer vi in på när faluborna får se två lokala knäckebröd.
Sked vid bröd? Jag ser Tyskland. Det är spontant. Det ser ut som, ja, det är knäckebröd va?
Falurågryt, ja men det är väl Vasa här i Dalarna tror jag.
Vasa, Falu rågryt, ja men det vet jag väl egentligen. De blev ju uppköpta, det är rätt länge sedan nu. Jag tror de görs i... vad var det? Det har jag ju. Det borde jag veta, känner jag.
Det Falubon Petter är ute efter är Filipstad i Värmland. Dit Vasabröd flyttade tillverkningen på 90-talet efter att de lagt ner fabriken i Falun. Skevebröd tillverkas däremot i orten Stora Skeve eller Skäve som ligger några mil söderut. Och det får inte tillverkas någon annanstans för producenterna har nämligen ansökt och fått en så kallad skyddad geografisk beteckning inom EU. Det innebär att skevebröd bara får tillverkas i Stora Skeve medan Falu rågryt som saknar skydd får göras i Filipstad eller någon annanstans. Och det finns också andra exempel på svenska produkter som är skyddade.
Löjrom, Kalix. Ja, men det får man hoppas att de är från Kalix, tror jag.
Det stämmer, för Kalix löjrom har ett ännu starkare skydd. En så kallad skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att produktionen måste ske inom området. Men också att alla råvaror den innehåller måste komma därifrån. Totalt finns över 3500 produkter som har något av de här två skydden i EU. Men bara 22 av dem kommer från Sverige. Så de allra flesta svenska produkterna med ett ortsnamn är alltså inte skyddade. Och många av dem har ingen koppling till orten som står på förpackningen. Och om det här är ett problem eller inte, det råder det delade meningar om bland faluborna.
Det känns lite som falsk marknadsföring. Man blir väl lite lurad, men jag lägger ingen större vikt i det.
Så noga är det inte.
Falukorv till exempel, som spelar det någon roll om det görs här i Falun eller?
Som local blir det ju lite ont, måste jag säga.
Ja, jo, men... vad fan. Ja. Men det är lite intressant att få reda på.
Jag tycker inte det spelar någon större roll. Huvudsak att det är gott.
Ja, och sen tycker jag ju att det vore ju mycket bättre om vi har mer lokal matproduktion. Det tycker jag också. Det känns missvisande. Ganska så grovt missvisande.
Och vi hörde här faluborna Petter, Ingegärd, Ludvig och Jonathan. Och reporter var Erik Gedén. Och vi har sökt Orkla som gör Göteborgs kex för en kommentar. Men de har avböjt. Vi har även sökt Spendrups men inte fått något svar från dem. Men igår så pratade jag med måltidsforskaren Rickard Tellström. Och han säger så här om kopplingen mellan varumärken och geografiska platser.
Det är en gammal tradition att benämna livsmedel från produktionsorter men faktiskt också försäljningsorter. På medeltiden pratar man om Bologna-korv till exempel som var en särskild typ. Eller vi har ju Frankfurt-korven också som först började säljas i Frankfurt men sen blev en typ. Stiltonost är ett tredje exempel. Den tillverkas inte i Stilton men den säljs där. Så det är en geografisk koppling till livsmedel som på något sätt kännetecknas av ett särskilt ursprung, innehåll eller någonting sånt. Men däremot behöver det inte vara någon koppling till orten numera.
Är det missvisande det här?
Tveksamt om det kan sägas. Det är ju form av namngivning och nu har ju EU den här skyddsklausulen som Kalixlöjrom till exempel har då för det som är viktigt. Men annars kan man väl säga att det också är en tradition att benämna livsmedel efter personer till exempel. Mariekex, det är ju inte någon som heter Marie som står och bakar dem utan det gjordes då till ett kungligt jubileum eller ett bröllop på 1800-talets slut. Så att på något sätt namngivning på livsmedel har sedan livsmedel blev industriella i 1800-talets andra halva varit liksom utsatta för olika typer av namngivning. Ballerinakex är väl heller ingen som tänker sig att det är en ballerina som står och bakar där.
Men varför är det så lockande att använda alla de här ortsnamnen som tillverkarna ändå gör?
I det sena 1900-talet, 90-tal och 00-tal så är postmoderniteten en sån här rörelse, konstnärlig idérörelse som påverkar väldigt mycket vårt intresse för autenticitet, äkthet, sökande av ursprung. Och då får vi en liten boom för den här typen av namngivning då, för att konsumenten reagerar positivt på den typen av namn då. I Sverige har vi ju egentligen arbetat väldigt aktivt för att få bort skillnaderna som var geografiska. Vi har ju en stark kärlek till att kalla mjölk. Det heter ju inte mjölk från Östergötland eller Falun eller någonting, utan det är mellanmjölk. Och produkter som smör kommer ju inte med någon regionalitet, utan vi säljer normal saltat smör. Så att det här är en tidsanda, skulle jag säga också, som kommer ersättas av en annan tidsanda så småningom.
Men är det ett framgångsrecept för tillverkarna att använda till exempel geografiska platser och ortsnamn?
Ja, absolut. Det har varit väldigt framgångsrikt. Och jag skulle nog säga att det hänger ihop med vårt EU-inträde också på 90-talet. Därför att EU har en stark önskan om att stärka regionalitet på nationalstatens bekostnad. Därför att det är nationalstater som har krigat med varandra. Så därför har man haft mycket matprojekt som har regional koppling. Och just ser vi då i den här namngivningen och ge geografiska skydd kan nog ses som en del av den politiska orienteringen.
Och som vi hörde här i reportaget så händer det också att till exempel ölbryggerier använder sig av en påstådd historisk koppling till en viss plats. Varför gör man det?
Ja, historia är ett annat sätt att skapa en äkthetskänsla. Att man berättar lite anekdotiskt om att det här livsmedlet, eller ölet i det här fallet, då, hade den här proveniensen en gång i tiden och det har då blivit en tradition och så kan man ansluta till den när man då säljer produkten. Det är ett sätt att ge den en större äkthetskänsla. Och på något sätt kommer vi ju in på en grundfråga. Kan en livsmedelsprodukt ha ett anekdotiskt ursprung? Eller måste ett livsmedel alltid berätta exakt där den kommer ifrån?
Ja, som vi hörde också då i reportaget så är tusentals matvaror och drycker skyddade geografiskt då i EU, men bara 22 i Sverige. Mm. Hur kommer det sig?
Det är ett resultat av att vi arbetade aktivt från 1800-talets slut och ta bort alla regionalkopplade livsmedel och så göra rikslika standarder. Och hittar då på kvaliteter, helt enkelt. Det hittar på kvaliteter som normalsaltat smör eller mellanrostat kaffe eller liknande. Och det är för att komma bort ifrån sån här regionalitet. Det var liksom inget som stod högt i kurs under folkhemmets livsmedelspolitiska tidevarv. Och sen kom det tillbaks då i sent 90-tal. Så att därav att vi i Sverige har så få, för att vi har aktivt jobbat bort dem. Vi hade jättemycket mejerier i Sverige till exempel i början på 1900-talet som gjorde väldigt olika ostar och smör. Det ansågs som ett problem att det var så diversifierad kvalitet. Därför att man ville ha 2-3 kvaliteter, inte mer. För då blev det otydligt.
Men har vi varit dåliga på att ta tillvara svensk matkultur om man jämför med nere i Europa?
Jag skulle kanske inte säga att vi har varit dåliga, utan det handlar om att vi valde en annan väg. För oss blev standardisering och rationalisering ett viktigt mål. Det var ett sätt att pressa livsmedelspriserna, att inte ha så många olika typer av livsmedel. Så att då försvann också alla lokala och små tillverkare, och så slog man ihop allting till jättestora enheter. Så jag skulle inte säga att det var något tråkigt egentligen, utan det var ett politiskt vägval som fick konsekvenser.
Men de senaste åren då har i alla fall växt fram en hel del lokal livsmedelsproduktion, och småbryggerier gör de trendigaste ölsorterna. Hur påverkas de här mindre lokala producenterna av att de stora jättarna då marknadsför sina produkter som småskaliga?
Förstås blir det en konkurrens om produkterna. Men här har ju, om vi tittar just på ölsidan, så har ju då småbryggerierna, mikrobryggerierna, de har då inte så där väldigt ofta hängt på en geografisk trend, liksom att nämna det efter byar och småstäder, utan väldigt kreativa namn som Electric Nurse, finns det ett öl som heter, som är liksom småskalproducerande. Så det är mycket mer hipsterorienterat och nästan skojigt postmodernt. Och så att för den småskaliga ölproduktionen skulle jag nog säga att man valde en annan väg när den drog igång då på 2000-talet.
Men vad händer med begreppet närproducerat när falukorven inte tillverkas i Falun och Mariestads öl bryggs i Grängesberg? Vad händer med det här begreppet närproducerat då?
Ja, det kan ju fortfarande vara närproducerat. Om man tänker sig att man är i Grängesberg och dricker en Mariestads öl, så är den ju i högsta grad närproducerat. Men i någon mening så blir det väl att namn som för konsumenten åt fel håll på något sätt, ja, det i gränslandet av skojeriet liksom. Men samtidigt så verkar ju enligt det här inslaget som vi lyssnade på konsumenten bara hyfsat väl medveten om att nåja, det är bara livsmedelsnamn, det är inte mer.
Så konsument då, hur ska man veta varifrån produkterna kommer?
Läsa på innehållsförteckning och se vad det står där för någonting.
Men vad tänker du själv om allt det här då? Är det ett bekymmer eller inte?
När jag skulle säga att det är en matkulturell tradition att man benämner livsmedelsprodukter efter försäljningsplats. Det kan vara odlingsplats eller tillverkningsplats. De kan också få namn efter kända personer. Vi har en slags poetisk namngivning kring mat, och det är väl kanske ganska intressant kulturellt uttryck i sig.
Jag tog faktiskt med mig ett paket ballerinakex hit in i studion då, som Ingela, som vi hörde om i reportaget, gillade att bjuda sina barn på. Och vi kan väl se om du kan hitta var de här kakorna från Göteborgskex är tillverkade.
Ja, och då är ju allting jätteliten text, så att man måste ta av sig glasögonen och så ska man läsa på en minimal text. Jag går nog bet på att hitta det. Den är verkligt minimal. Ja, en ganska typisk samtida förpackning. Och den kom ifrån, vad var det? Riga, som det lät i inslaget.
Stämmer bra det. Det hörde vi i inslaget att de är tillverkade i Riga. Men det är inte så konstigt att du inte hittar det här på förpackningen.
För det står
faktiskt inte på förpackningen. Tack så mycket, Rickard Tellström, måltidsforskare, för att du kom hit.
Tack så bra.
Och vi håller oss kvar i ämnet mat. För så här i påsktider står ju äggen i centrum för firandet. Men det är inte alltid lätt att veta vilka ägg som är bäst när det gäller hälsan. Ekologiskt har kanske en bra klang, men en granskning som tidningen Råd och Rön gjort visar att de ekologiska äggen innehåller en hel del miljögifter. Anna Edberg på Råd och Rön, välkommen.
Tack.
Du är den som har gjort det här testet. Lite mer specifikt, vad är det ni har undersökt?
Jo, vi har testat 20 stycken ägg från 20 stycken svenska äggproducenter. Vi har tittat på både ekologiska ägg och på konventionella eller vanliga ägg från både frigående hönor inomhus och utomhus. Och vi har bland annat då tittat på miljögifter i form av dioxiner och PFAS. Och där ser vi faktiskt ett ganska tydligt, eller väldigt tydligt resultat när det gäller de här miljögifterna. Att vi ser en problematik i de ekologiska äggen som vi inte gör i de konventionella.
Och granskningen visar alltså att är det miljögifter i alla ekologiska ägg?
Ja, det är det.
det är det. Och vad beror det här på? Men det här beror på att man matar de ekologiska hönorna med fiskmjöl. Och det gör man för att hönorna har ett väldigt stort proteinbehov för att kunna producera så här mycket ägg. Och då har fiskmjölet en bra sammansättning av olika aminosyror som hönorna behöver för att må bra. Men med det här fiskfodret då, eller fiskmjölet, så kommer också de här miljögifterna. Men det här har man löst i den konventionella äggproduktionen, som man löst det genom att man tillsätter syntetiska aminosyror så att man inte får med de här miljögifterna. Men det är inte tillåtet inom ekologisk produktion.
Och hur problematiskt är det här?
Ja, men det är problematiskt. Vi ser att de ligger under alla gränsvärden, så att det är inget som ligger över några gränsvärden. Däremot om man tittar på det tolerabla veckointaget, som är ett hälsobaserat värde som är satt av den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA, så ser man att man kommer upp genom att bara äta några få ägg, så kommer man upp i det tolerabla veckointaget om man är ett litet barn.
Men de ligger ändå under gränsvärdena som är tillåtna idag, så är det verkligen ett problem.
Så att det är inte olagligt, så att de ligger under gränsvärdena. Men gränsvärdena är inte ett hälsobaserat värde, utan det är ett värde som man har för att få bort de värsta produkterna på marknaden. Men tittar man då på det här hälsobaserade värdet, så ser man att äggen har ett betydande bidrag till det tolerabla veckointaget. Och då tittar man ju bara på äggen när man säger att man kan äta 3 ägg som ett litet barn för att komma upp i veckointaget. Men då tittar man ju inte på det vatten man dricker eller på den fisk man äter till exempel.
Livsmedelsverket är den myndighet som kan gå ut med kostråd om att folk borde begränsa sitt intag av vissa matvaror. Kommer ekologiska ägg att hamna på den här listan, tror du?
Ja, det bästa vore ju faktiskt om man får bort den här problematiken, att man kan ersätta fiskmjöl med någonting annat, tänker jag. Man forskar idag på om man kan ersätta det med odlade insekter. Man har inte kommit fram till någon färdig lösning där än. Eller om man skulle kunna göra ett undantag och faktiskt tillåta syntetiska aminosyror även inom ekologisk produktion.
Men tror du att de här ekologiska äggen kommer hamna på den här listan, alltså med kostråd om att folk borde begränsa sitt intag?
Ja, om man inte får bort det så är det ju mycket möjligt. Dioxiner har ju Livsmedelsverket tittat på under en lång tid. PFAS är någonting som man började titta på förra året, så att där har man inte alla data redo. Så att det kan hända att det kommer sådana kostråd om man inte får bort fiskmjölet.
Du då, som gjort den här granskningen, kommer du själv att äta ekologiska ägg nu i påsk?
Ja, men det är svårt. Man vill ju inte behöva välja mellan sin egen hälsa och hönornas hälsa, så det är definitivt ett svårt val.
Hur gör du då? Hur kommer du göra?
Blanda kanske.
Blanda kanske. Mm. Tack så mycket, Anna Edberg, testansvarig på Råd och Rön. Och som att det inte vore nog med negativa nyheter om mat, så kan vi berätta att äggen blivit hela 48% dyrare på 3 år. Det visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB, som också slår fast att påskmaten stigit mer i pris än livsmedel i stort det senaste året. När vi handlar i olika butiker på nätet utgår vi förstås från att produkterna vi köper fungerar och att de kommer att fortsätta fungera åtminstone ett tag framöver. Men så är det inte alltid, för när 2G och 3G-näten fasas ut under nästa år kommer även vissa av de teknikprylar som nu säljs på marknaden också att slockna. Johan Olsson, chef för rättsenheten på Konsumentverket, välkommen.
Tack.
Just nu pågår alltså ett stort teknikskifte där de gamla mobilnäten ersätts med nya, och ni har gått igenom ett 100-tal varor från olika hemelektronik- och telekomföretag för att se om de fungerar när 2G och 3G-näten släcks ner. Vad har ni kommit fram till?
Ja, men vi har granskat ett 40-tal företag och ett 100-tal produkter på webbplatser för att då utreda vilken omfattning de varor som är beroende av 2G och 3G-näten marknadsförs. Och vi har sett att cirka hälften av de här företagen marknadsför den här typen av varor, och samtliga brister i sin marknadsföring när det gäller då att informera om att de här varorna är beroende av 2G och 3G-nät.
Vad är det för produkter ni har hittat då som snart kommer att sluta fungera?
Vi är framförallt inom hemelektronik vi har tittat och genomfört den här granskningen. Och då är det bland annat mobiltelefoner, smartklockor och GPSer.
Och de kommer att sluta fungera nu alltså? Eller då när 2G och 3G-näten släcks ner?
Ja, om vi pratar om mobiltelefoner så är det inte nya smartphones, för de fungerar ju med 4- och 5G-nät. Utan det här är ju enklare varianter av mobiltelefoner där man kan ringa och skicka sms exempelvis.
Får branschen sälja den här typen av produkter?
Ja, men enligt marknadsföringslagen får en näringsidkare då inte utelämna väsentlig information. Och vår bedömning är ju att den här informationen om att produkten vid en given tidpunkt här i en ganska nära framtid slutar fungera, det är väsentlig information som konsumenten måste få del av. För att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut, alltså konkret, det kan ju påverka om man köper eller inte köper varan. Och vi tycker det här är allvarligt och har därför igår startat tillsynsärenden mot samtliga av de här bolagen som vi ser brister.
Så de här bolagen, de bryter mot lagen alltså när de gör så här, de säljer de här varorna utan att informera om att de kommer att sluta fungera när 2G och 3G släcks ner?
Ja, det är vår bedömning att de följer inte marknadsföringslagen.
Vi ska också säga att vi har bjudit in både elektronikbranschen och Svensk Handel att medverka i det här programmet, men båda har tackat nej. Johan Olsson, chef för rättsenheten på Konsumentverket då. Du var inne på det här, men hur allvarligt är det här problemet skulle du säga?
Ja, men vi tycker som sagt att det är allvarligt eftersom en central del när man väljer, när man tittar på marknadsföring, det är att ha all information för att fatta ett välgrundat beslut. Och den här informationen bedömer vi är så central så att det mycket väl kan påverka att man alltså köper en vara som man inte hade köpt hade man fått den här informationen. Så vi tycker det är allvarligt.
Och vilka kunder är det som främst drabbas av det här?
Men vi kan ju se om vi tittar till exempel på mobiltelefoner så kanske det är oftast den här typen av mobiltelefoner som påverkas av att 2G och 3G-näten släcks. Det kanske i större utsträckning är äldre personer som köper den typen av mobiltelefon. Tittar vi på de här smartklockorna vi har tittat på så är det ju ofta sådana som barn använder med sån här GPS-tracking-funktion. Så att alla drabbas ju, men det är kanske vissa grupper som i hög utsträckning drabbas.
Och vad har man då för rättigheter här som konsument?
Ja, men om man har ju möjlighet att kontakta företaget och reklamera den här varan om man upplever att man inte har fått den här informationen. Så det kan man absolut göra.
Och ni agerar som sagt på Konsumentverket för att komma till rätta med den här olagliga försäljningen. Du sa att ni har dragit igång tillsynsärenden mot alla de här företagen nu alltså.
Ja, vi har goda förhoppningar om att man kommer korrigera de här bristerna. Vi har ju sett och ser genom åren att företagen vill ju göra rätt. Så att vår bedömning är att genom att vi nu startar tillsynsärenden mot respektive företag och kommunicera kring de brister som företaget har, att det här kommer korrigeras och bristerna kommer åtgärdas.
Finns det risk för att andra prylar som man har hemma kan sluta fungera när mobilnäten uppgraderas?
Ja, men det finns fler varor som kan påverkas. Så på konsumentverket.se där har vi gjort en lista på en del av de här varorna som exempel. Så att det kan ju vara bra att fundera kring det. Om man har varor som man kanske då tror kan påverkas, att man tar reda på lite mer kring det.
Vad kan det vara för varor då som påverkas?
Ja, men det kan exempelvis vara robotgräsklippare, det kan vara äldre datorer, äldre mobiltelefoner. Det kan till och med vara värmepumpar kanske som man kan ha vid någon så här fritidshus. Så det behöver man ju själv fundera kring och försöka ta reda på om det påverkas av den här 2G och 3G-nedläggningen.
Hur kan man förbereda sig då för att vara beredd som konsument för att undvika tråkiga överraskningar?
Nej, men jag tror att det är just det, att man försöker kanske inventera lite hemma vad man har för varor och produkter som, och vilka beroenden de har som man får en bild av. Påverkar det här mig? Har jag någon sån produkt? Och då får man kanske kontakta, ta reda på mer helt enkelt och försöka.
Ja, tack så mycket. Johan Olsson, chef rättsenheten Konsumentverket. Och nu är programmet slut för idag. Hör gärna av dig till oss om du har drabbats av ett problem som konsument. Eller om du har en fråga till oss som du vill att vi ska ta upp. Maila till planboken@sverigesradio.se. Producent idag var Erik Lagqvist, reporter Erik Gerdén. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Oskarius.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.